Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så, men vänta, ska jag då som kurd
och homosexuell?
du är så kritisk till, till SD.
Ja, och då, såklart, jag är ju självbevarelsedrift.
Alltså, ja, vi säger varmt välkomna till podden Oskyldiga samtal just nu igen. Komiker, skådis, kurd med mera.
Ja.
Som inte gillar poddar.
Nej.
Det är ju att vi känner oss väldigt ärade i alla fall.
Man vet ju att vi kommer ju liksom inte lyckas ändra på det heller.
Jag märkte det direkt när jag såg ert bord. Fan vad fattigt bord. Alltså kolla, det är fläckar, kaffegrejer. Alltså det ser så jävla dåligt ut. Jag kommer hit och bara, vill ha kaffe? Och ja, vad tror du själv? Något får man väl någonting? Nej, direkt kommer man hit. Då är det så här. Det var så här, alltså det är inte ens städat nästan. Det är liksom det ser fint. Det är liksom det är ett gammalt HSB liksom bostadsområde på Söder.
Jag är den sista liksom, knarkan som inte dött än bara, nej, så nu får sköta stället.
Och det var honom han fick den här kvarten. Gammal knark och kvart som han har.
Men du brukar ju vara och köpa mig, jag ser inte så egentligen.
Aldrig givet.
Du känns som att du har en ganska stark nykterhetsaura typ.
Ja, jag är totalt emot droger i alla fall.
Men jag har ju varit på råk Comedy Cruise, ja, med dig.
Ja. Men jag älskar alkohol.
Ja. Ja. Man får ta igen på den, ja, fronten.
Men inga droger alltså.
Nej.
Nej, men vad du skulle säga, för är det en generell sån grej liksom att
kolla det här, det är det här jag menar också. Kolla ljudet samtidigt när han ska ställa frågor. Ja. Det är det här jag menar liksom. När man kommer till en podd då är allting redan klart. Han bara, nej, vänta, nu måste jag gaina. Bara,
men det är mer av en nervös, ja, grej att man börjar pilla på saker.
Och stackars polisen får den kortaste sladden. Ja. Liksom, det är så jävla taskigt. Ja. Och han kan inte ens röra sig.
Nej, jag
inte
kan
nog att han är stel på jobbet. Han måste vara även här.
Det kan man inte oavsett med de här kycklingbenen.
Han har kraftiga lår alltså. Ja, det är bra. Alltså.
Vad är det här för roast? Kan man program? Men
tänkte du fråga just om alkohol är bra som komiker eller?
Ja, exakt. Tror
du
att, det var det jag var inne på. Om, nej, du dricker
det är
du
någon sämsta. Ja. Aldrig. Jag dricker aldrig före. Jag dricker alltid efter.
Alltså, det är en belöning liksom. För det brukar finnas en balans att en bärs innan så är man lite bättre.
Nej,
men inte för dig,
verkligen eller? Inte.
Nej,
man blir inte bättre. Alltså inte ens en bärs innan. Alltså det är, man blir, folk tror att man blir bättre. Mm. Men man blir inte det. För att det handlar om timingen är ju det här. Mm. Alltså, det är inte ens millisekund. Det är en miljondel sekund oftast. Mm. Och den försvinner när du har alltså, substanser i kroppen. Oavsett om det är alkohol eller andra. Du kan fixa en kväll. Ja, alltså det kan vara roligt också. Men det blir inte toppnivå på dig. Oavsett. Mm.
Du är ju supermega proffs och har hållit på i många år som helst. Liksom. Känner du att du har, liksom, kan avgöra själv då när du performar om man säger det här, ikväll var det en jättebra föreställning och inte, men att publiken inte märker det. Känner du att du liksom alltid håller samma nivå på showen?
Verkligen utåt, inte. Liksom? Nej, verkligen. Man är aldrig bättre än sitt senaste gig.
Mm.
Alltså, stand-up comedy är också väldigt... Alltså, Det är väldigt så här, ja, men hur du mår, hur du känner dig och vad som händer här och nu i lokalen och vad var det för publik och så vidare. Så det handlar om dygnsform, alltså det handlar om vilken form du är i. Mm. Och vissa komiker är jävligt bra i väldigt många år och sen har de svackor i 2-3 år. Alltså det gäller verkligen, det är som fotbollsträning liksom. De som tränar väldigt länge och så kan man ju skada sig på jobbet. Alltså. Så då händer det något och så är man borta, men då måste man bygga upp igen och så.
Eller snarare jag menar då, för jag menar att din miniminivå är ju så fruktansvärt hög liksom. Så du menar att märker publiken ens någon skillnad i kvaliteten?
Ja, det gör de. Alltså, mina senaste 4 gig nu har jag själv märkt liksom, när jag verkligen känner så här, ja, men nu lirar vi. Alltså, både jag och publiken. Nu har vi kul tillsammans, jättekul. Och då kan du släppa material. Och vilket jag älskar att göra och köra improvisation. Mm. Så att mina senaste gig har varit bra med improvisation. Och då är det ett bra betyg på gigget, tycker jag.
Ja, jag körde ju med dig och Måns Möller en gång också på Gasta. Och det var faktiskt framförallt det jag slogs av, att så jäkla bra på att ha improv, alltså snacka med publiken. Det är lite next step kanske att bli bättre på. Fy fan.
För ni är lite kända för det, både du och Måns, just i den improvisation. Typ.
Ja, att ni, jag tror att vi är bäst i Sverige på att improvisera, jag och Måns Möller.
Ödmjukast också.
Men grejen är, för att vi vågar, vi bara kör. Och det handlar om att vara i nuet. Och det är oftast mycket bättre att vara snabb än att vara smart, rolig, intelligent och vänta på det, alltså, du vet. Utan det är mycket bättre att vara snabb. Och för att publiken märker, du är här. Det är nu, det kan inte det, alltså.
Involvera folket liksom i föreställningen.
Ja, och de känner sig också delaktiga. Och då blir det också väldigt mycket roligare.
Men man märker, det är ju ingenting som river så hårt som saker i stunden ibland liksom. Alltså det kan ju bli på ett annat sätt liksom.
Det man kommer ihåg liksom. Jag minns Måns och en eparaggare i publiken. Det är det jag kommer ihåg från det. Och alltså, samma när Schiffert körde i Strömsan innan vi ens på själva, så är det jag minns, att han just gav sig på en tanusbo och hade så här typ kunskap om lilla Tanum. Det är det man kommer ihåg. Det är typ sätts sig starkast. Det är,
Sen ibland vissa komiker blir också jävligt tråkiga sen när de går in på material. Först har hon eller han haft väldigt bra publikkontakt och publiksnack, och sen bara och så går de in på material. Då märker man vilket som är skrivet och vilket som är spontant.
Och särskilt om det är så här gammalt förlegat material, som man märker att okej, nu, du var i stunden och nu är du inne i din act och bara går igenom through the motions.
Hörrni, liksom. Reagan, vad tycker ni?
Ska hem till regeringen sen. Och man, nej. Gammal skit liksom.
Inga av era lyssnare vet vem Reagan är.
Men vad är största skillnaden på en komiker som lyckas och en som inte gör det då? Man är nyfiken på.
Det är ju skratten.
Det tar ni på mig sen.
Nej, men alltså, jag har ingen... vad säger man?
Det han undrar är vad skillnaden är på dig och de här två.
Nej, men det är ju inte det. Utan alltså... Så länge publiken skrattar och applåderar åt dig, så spelar det nästan ingen roll vilken typ av humor du har, eller komik, eller stand-up, eller material du har. Tycker publiken att du är rolig, då är du de facto rolig. Alltså, det är inte upp till mig att avgöra, det är inte upp till dig eller någon annan. Utan tjänar du pengar på din komik, på ditt jobb som humorist eller komiker, eller så, då är du fan komiker. Det är så många som ska säga, nej, men hon är inte riktig konkurrent. Han är inte, men vem är du? Det är ändå publiken som bestämmer. Ja.
Så får man väl ändå säga att, alltså, hur saker översätter till typ en special eller till nätet. Det finns ju komiker som kan liksom göra bra skrivet material för det, och de som bara är bra i rum. Liksom. Alltså, jag menar, är man en duktig improvisatör som kör alla de här gamla hackgrejerna så här, åh, vi tvingar sig här ikväll. Alltså de här grejerna som alla har gjort 1000 gånger. Det är inte jättespännande att se online. Liksom. Eller?
Nej. Helt rätt.
Det är ingen som...
Det är helt rätt. Och grejen också, det faller inte så väl heller när det väl filmas.
Men.
För att det blir så här, man måste ha varit där. Alltså, och det finns ju nästan inget tråkigare än när stand-up filmas av platt. Det blir som teater som filmas platt. Alltså, förstår, det är inget, man måste vara där. Så när man spelar in stand-up är det väldigt viktigt att man har tekniken och kunskapen om att till exempel då regissera actionfilmer, för det är nästan samma teknik och samma sätt att kolla på stand-up. Du måste gå in direkt i ögonen, grimaserna, kroppsrörelserna, alltså hur, när du fångar publiken, alltså du måste ha minst 5 kameror för att fånga rummet, och då blir det ändå inte riktigt lika bra som live. Stand-up ska upplevas live. Det är det bästa och roligaste och absolut, ja.
Vet du vem som är den bäst betalda stand-up-komikern i hela Sverige?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag tycker att det borde vara Johan Glans och Mia Skäringer.
Mm.
För de två är ju störst. Mia Skäringer är den absolut största komikern vi har i Sverige just
nu. Hon är det?
Ja, hon är absolut Mia Skäringer.
Och sen är det Johan Glans. Johanna Nordström säljer väl ännu mer än Mia Skäringer?
Nej, Mia Skäringer sålde ännu mer och ännu fler biljetter än Johanna Nordström. Alltså... Ja.
Värmland är större än Västerås liksom.
Hur många tusen är det som går och kollar på henne liksom? Alltså, fyller
hon
Globen
inte, men
eller
alltså, vad? Johanna är ju jättestor, hon och Edvin liksom. De är ju skitstora. Men de två största som du nu sa ju inte, jag skulle inte säga 1 2 3 4 5 6, men utan de alltså det är Mia Skäringer och Johan Glans idag. Ja.
Jag Victor berättade ju här om dagen att du skulle komma och gästa, vilket är skitkul, för du brukar ju som sagt inte gästa poddar.
Nej,
för du gillar inte poddar.
Nej.
Jag gick in och kollade då lite grann, bara så här, ja men kolla på Instagram och kolla lite Twitter och så där, och jag kunde se att du är ändå rätt så politisk på sociala medier.
Ja, jag är väldigt politisk.
Har du någonsin känt så här att du liksom, eller jag antar att du inte gör det, men är du är inte rädd att typ att folk inte ska titta på dig för att
det är
liksom...
skitmånga som inte tittar på mig.
Ja.
Bara för att jag är politisk.
Ja, men du,
vilket,
men du,
vilket
du
är bra.
Du tycker inte det är tråkigt då att du förlorar kanske några stycken här?
Ja, precis. Johan Glans, förlåt, är ju ett bra exempel, så han är inte politisk.
Nej.
Och kanske då störst inledning.
Ja. Och det är han för att han inte är politisk. Och det är liksom, det är ju tycke och smak. Jag tycker så här, när jag får min tid och säger vi 40 minuter för en publik, då vill jag kunna ha sagt några saker som jag tycker är viktiga. Alltså så är jag som komiker. Men det betyder inte att jag inte tycker att Johan Glans ändå är störst, roligast och bäst. För det är han och Mia Skäringer. De är ju de största och bästa. Mia Skäringer är ju ännu mer politisk. Alltså, men hon är ändå störst.
Ja, hon är det.
Ja, hon är jättepolitisk.
Men är hon störst? Ja. För det känns som att du kvoterar in henne här.
Verkligen inte.
Jag kan ju ha fel, men...
Siffror. Du ska alltid kolla siffrorna.
Ja, men jag tror också att tittar man på siffrorna så tror jag...
Kolla på siffrorna. Det är det viktigaste. Det är, siffrorna talar sitt tydliga språk. Vem är störst? Mia Skäringer, sen Johan.
Och det som är speciellt i alla de fallen är att de gör inte så mycket marknadsföring heller, utan det bara går under radarn, känns det som. Att folk bara när det släpps och bara exploderar det. Att det är så stark fanbase. Har du några tips för det, hur man liksom bygger upp en stark publik?
Jag tror bara vara dig själv. Alltså vara dig själv, det är ju klyscha som fan. Men du ska alltid vara angelägen, aktuell, utveckla dig, skriva roligt alltså hela tiden, och sen försöka vara i nuet och alltid vara trevlig.
Men
alltså
inte
försöka
vara trevlig. Inte vara dig själv, Gustav.
Nej, jag ska inte vara mig själv. Bra tips nästan alla utan mig. Liksom.
Men det är en bra fråga, jag fattar svaret också. För det är liksom, du kan inte göra det alltså, då kanske någon annan gör det. Du gör det du pratar om, det du brinner för. Du är bara dig själv, genuin, och då blir det som det blir. De som gillar det får gilla det.
Liksom. Exakt, och liksom, jag säljer ändå slut på mina teatrar och så. Alltså, och på mina klubbar. Och, alltså, det är folk gillar en. Det är sjukt ju. Alltså, de har ingen smak. Men det är så här, jag älskar alla som kommer och tittar på mig. Alltså. Ja. Men jag har precis idag släppt biljetter till Surr Arena i Göteborg 25 oktober. Det är en ny bana. Alltså, det är ett nytt ställe. Ny, liksom, nytt, alltså... Så vi får se hur det går liksom. Men jag tror att det kommer komma mycket folk.
Kör du politik även på scenen?
Alltså. Ja, såklart.
Ja, det gör det.
Ja, just det.
Det har du sett, tror jag.
Ja, och jag såg ditt klipp senast häromdagen om du var med Erdogan då.
Ja.
Det var ju fan bra.
Ja.
Det var inte filmat med fem vinklar från...
Nej, nej, men det där är ju bara liksom fånga stunden där och då liksom. Och det här är också ett sätt att bygga liksom lite så här. Ja, men det här är ett klipp från det här. Det är inte jättebra. Det är inte tight. Men du får en känsla av att vara där. Du vet, den är filmad från Babel, Malmö med Oslipas klubb och sådär. Så att, och då känner man man känner att man är med som tror jag publik.
Får man fråga om den och Erdogan och hela den grejen? Var du emot NATO hela tiden?
Nej, jag är för. Precis som jag säger i klippet också.
Ja,
som kurd och svensk så tycker jag att vi ska gå med i NATO.
Okay.
Jag tycker det. Men grejen blir ju, för att som jag säger också i det här klippet på min Instagram, så säger jag så här. Men för att bevara vår demokrati och vår yttrandefrihet, då ska vi göra oss av med den för att blidka Erdogan. Vilket också blir sjukt. Liksom. Vad fan är det vi håller på med? Alltså för att försvara vårt fina land Sverige, då ska vi göra oss av med det som gör oss så bra. För att blidka en annan diktator. En annan hänsynslös ledare.
Vad var det vi gjorde oss av med, sa du? För om vi går med
i yttrandefrihet och kurdiska fångar.
Till exempel,
så om vi börjar slicka Erdogans röv, menar du?
Ja, exakt.
Och anpassa oss.
Ja. Till exempel att liksom, han blir galen på svenska nyheter. För att ett avsnitt hette Kurdiska nyheter i 4-5 minuter. Och där man gjorde ofarliga skämt med Kadir Meral, liksom, där han var då presentatör. Alltså ofarligt, typ att han sitter och pruttar i badkaret. Och, så, och det liksom var stora nyheter i Turkiet. Och att Erdogan sa, med såna här saker får ni inte komma med i NATO.
Men då är ju förlängningen till det, för det kopplas just till nästa samhällsfråga, när folk då bränner koraner, ja, så är det också ett hot mot yttrandefriheten om vi börjar censurera det, för det måste
såklart,
vi få göra.
Såklart, liksom. Ja. Alltså som muslim säger jag också, ja, bränn hur många koraner ni vill, gör det. Det ökar på upplagan. I don't care. Alltså förstår du? Det är så, men det finns ju en anledning till att man bränner koraner utanför moskéer, in the face, ja, på muslimer.
Provokationer.
Nej, men inte bara provokationer, utan då är det faktiskt hat. Mm. Alltså hets mot folkgrupp. Alltså om du bränner en koran så som du, alltså om du vill göra, gör det. Men när du, alltså medvetet plockar du ut en grupp, det är därför det heter hets mot folkgrupp. Alltså om du går mot, alltså, ingen skulle tillåta det om det skulle ske utanför en synagoga. Eller om du bränner liksom utanför en HBTQ eller RFSL ställe, förstår du?
Men det får du ju göra enligt svensk lag.
Jo, du får göra det, men det blir då fattar folk att det är hets mot folkgrupp.
Det är en provokation där man försöker hetsa mot någon, men det är just det att det är den mörka sidan av yttrandefrihet, att man får ju faktiskt med yttrandefriheten hetsa mot folkgrupper, liksom.
Men det får man göra. Ja. Men då får man också kalla det för vad det är.
Vilket är, men vad är folkgrupperna?
Ja, det är det som är så, liksom. Visst är det så, judar är en folkgrupp men muslimer inte en folkgrupp.
Nej. Men jag menar det blir riktat mot en speciell grupp. Ja. Alltså det är ju det blir. Sen är det så här, jag personligen tycker folk får göra vad de vill. Men försök inte gömma undan vad det egentligen handlar om.
Men här vet man ju vad det handlar om, att det är människor som vill provocera och som vill illa, liksom.
Exakt, men absolut. Sen då också, nu då, så säger då samma svenska regering som nu är vid makten, så säger de då att vi ska då bränna, eller nej, alltså sluta bränna koraner. Alltså vi ska förbjuda att bränna koraner. Samma regering som vann valet tack vare koranbränningarna ute i förorterna. Där man till och med liksom, där ett visst parti till och med liksom stöttade en dansk nazist pedofil för att gå omkring och bränna koraner i olika förorter i Sverige. Då var det okej. Okay, för då var det verkligen yttrandefrihet. Men nu när samma regering sitter vid makten och vi ska gå med i NATO, då ska vi blidka Turkiet och förbjuda koranbränningar.
Du gillar inte det hyckleriet?
Nej, alltså det är hyckleriet.
Men vill de förbjuda koranbränningar?
Ja, det ska komma.
Jo, för det har de väl...
De är ju lite oklara.
Det är lite oklart där.
Men de vill väl se över ordningslagen. Det är väl det de vill göra. Ja.
Och det är ju absurt. Det är väldigt, väldigt fult.
Det är hyckleriet jag är emot, förstår ni?
Yep. Ja. Nej, men jag håller med dig. Det är väldigt, väldigt äckligt.
Ja. Men du tycker inte att, om vi bara tar lagen hets mot folkgrupp, att den skulle vara emot yttrandefrihet?
Nej. Men alltså grejen är så här, alltså jag är ju sån också som stand-up-komiker. Jag tycker det är viktigt och verkligen liksom, alltså det handlar om ett hot mot vår demokrati och yttrandefrihet, och förbjuda skämt, förbjuda vår åsiktsfrihet och så vidare. Det är ingen bra väg att gå. Vi ska inte böja oss för jävla islamister och fascistdiktaturer i Mellanöstern som skiter i sin egen befolkning men använder en koranbränning för att hetsa mot Sverige och svenskarna. De där jävlarna ska vi inte böja oss för. Såklart. Men det är det här jag menar med det här hyckleriet. Samma hyckleri som finns i vår regering nu idag. Mm. Alltså när Ebba Busch, samma minister idag som då sa, varför sköts det inte mot demonstranterna, de här unga muslimerna i förorterna som blev galna över att man brände koraner in their faces, varför sköt man inte mot? Samma person säger att vi ska kolla över den här lagen och
det svänger fort
liksom. Ja, men alltså, så fort hon är vid makten liksom. Och det där hyckleriet köper inte jag.
Ja, men jag förstår. It makes perfect sense. Men i frågan, det är en definitionsfråga det här med hets mot folkgrupp också.
Allt är definitionsfråga. Alltså, men det är vi tillsammans som skapar Sveriges lagar. Alltså alla lagar är ju skrivna efter vår moral, vår etik för stunden. Vad vi gemensamt alla ungefär tycker är okej. Okay.
Så är det, för jag menar, i USA har de ju inte den liksom. Och, där, och det är ju frågan om man så här,
och i Finland har man det. Där får man inte bränna heliga skriften till exempel.
Undrar hur det är om man liksom skriver ner en helig skrift på någon servett eller sådär i Finland, var gränsen går typ när man,
ja, jag
när
vet man, inte. För det är en helig tidskrift tolken. Alltså, förstår du, det är min bibel eller det är min liksom heliga skrift. Alltså det är ju det också, var går den? Allt är en definitionsfråga.
Jag vet inte vart gränsen går i Finland faktiskt. Men där har de ju den här trosfrid eller vad den heter, ja, den lagen. Så där får just man inte det bränna heliga böcker, ja, som de kallar det. Men i Sverige, de har ju testat det här om det är hets mot folkgrupp. Jag tror de har testat det några gånger, men det har ju, i Sverige har det inte blivit hets mot folkgrupp i
nej,
alla
men
fall.
De har inte, fallet, jag tror inte de har testat det. Det var det som jag tror jag läste någonstans också. Mm. Att de inte har riktigt testat det.
Nej, de har ju, de förbjöd ju han Paludan en gång att bränna Koranen för, och då för skulle de testa på, alltså på hets mot folkgrupp, ja, och då fick ju polisen skit för att liksom, ni värnar inte om yttrandefriheten.
Men stoppar de helt eller flyttade de honom?
Just den där gången fick han inte köra, men sen i efterhand så fick han ju köra ändå då, liksom, för att alltså, det var inte hets mot folkgrupp och polisen får inte göra så tydligen då. Ja.
Spännande, spännande.
För jag kanske bara är efterbliven, men hur hade du velat ha det om du fick bestämma kring just typ den? Du hade då sagt att det är hets mot folkgrupp och att bränna Koran.
Nej, men, förlåt, men det är ju någon som används, alltså nu har vi den här andra dåren som används till, alltså som med allra säkerhet används av yttre stater liksom, för att hota vår demokrati. Liksom,
ja, samma snubbe som alltid är runt och bränner.
Ja, Malika eller vad han heter. Liksom, ja, som används så.
Irak. Han är från Irak.
Han är från Irak. Han har varit med iranska milisgrupper. Och nu ska han då bränna Koranen för att liksom hålla upp liksom, intresset kring Sverige och sådär. Och ingen vet vem han är. Mm. Och man tänker så, ja, men den här kanske är från, alltså, yttre krafter då som försöker.
Ja, för han sätter ju alltid svenska flaggan,
ja,
med tydligt
flit,
med.
Liksom,
för att,
och sådär. Man, och,
Där är det säkert så som sagt.
Jo, men vad är det då för skillnad mellan Paludan och honom då? Där använder ju en hel jävla riksdagsparti honom för att liksom väcka liv i den anti-invandringskänslan som finns och råder i vårt Sverige. Liksom. Att använda det ännu mer. Och de stöttade honom med resor, med pengar och så vidare. Och sen när det väl kommer fram så säger de nej, det var inte vi, det var vissa personer och så vidare. Men alla vet. Och det, liksom, det var därför de också vann valet.
Hade inte det bästa varit om man totalt ignorerar de där två gökarna?
Såklart. Men det är ju det alltid. Liksom. Men det finns ju alltid grupper. Det kan vara intresseorganisationer. Det kan vara folk med pengar eller makt som tjänar på att röra om så att man tittar åt ett håll istället för att kolla på det stora hela vad som händer. För om man då pratar koranbränningar, då slipper man ju prata varför sjuksköterskorna fortfarande har dåliga löner. Mm. Man slipper liksom prata om varför har vi den mest
liksom
privatiserade skolan i världen. Det är liksom det sämsta skolsystemet i hela världen. Det mest extrema skolsystemet. Inget annat land har ett sånt skolsystem som vårt land har.
Nej, för vi är de enda som tillåter vinst inom
skolan. Våra, liksom, våra lyssnare har verkligen fått höra det här från Gustav.
Jag tar alltid upp vinster
i välfärden. Liksom, och det är också för att liksom dra bort uppmärksamheten mot något annat då, istället för att prata liksom, hur fixar vi ett bättre Sverige, mer rättvist Sverige eller vad som helst, hur fixar vi så att barnfamiljer klarar sig och så vidare, hur ska vi bekämpa inflationen, räntorna är jättehöga, nej, då ska vi istället prata om koranbränningarna, vilket passar vissa partier.
Ja. Jag tror det handlar om att eftersom att det är så, Sverige har ju blivit de senaste åren så jäkla våldsamt liksom, med skjutningar och det är sprängningar och det är, jag tror jag läste det här om igår att det hade varit 15 dödsskjutningar på 9 dagar eller vad det var, och jag tror att det har med de här våldsamheterna att göra, att det blir liksom, det är prioriterat för svenska folket känns som, och jag tror att det är mer prioriterat än nästan allt annat nu i Sverige, upplever jag det som,
ja, och
svenska folket tycker,
vem köper det här knarket?
Det är ju alla som jag träffar på jag ska, säga. Det är Viktor. Nej, men det känns som att det är väldigt många som köper det här knarket. Ja.
Och jag har ju själv fått höra från andra poliser och så vidare. Mm. Liksom, de har ju stora problem på de här rikare områdena med knark och ungdomar som knarkar ute och festar och så vidare. Mm. Alltså vanliga svennebananer om man tänker så. Mm. Alltså, det är väldigt många som brukar väldigt mycket knark som sen blir förfärade över att det skjuts. när deras pengar går till den här kriminaliteten.
Alltså att det är knark som finansierar det, vet man. Så är inte lösningen bara att avkriminalisera knark då? Eller vad tror du?
Jag hatar knark. Jag skiter i knark. Jag är ingen läkare. Jag har ingen kunskap om... jag har bara sett vad knarket har gjort. Dels inom min familj, inom min närmaste krets. Och jag hatar knarket. Alltså jag tycker att alla som håller på med knark, det är inte att de är losers, men de tar den här grejen som blir till en loser-grej. Förstår du? Alltså sen har vi alla olika anledningar att börja knarka och så vidare. Ja, man ska inte döma folk som har hamnat i skiten. Men jag hatar knark.
Men för det jag menar att även om man hatar knark, så kan man ju säga i länder där man har avkriminaliserat det, så får ju folk mer hjälp när det är mindre stigma och sånt, så att det kan vara bättre för folk ändå. Och folk verkar knarka mindre i vissa länder där det har avkriminaliserats.
Jag vet inte vilka länder du pratar om.
Ja, men om man tar det, är ju färre ungdomar i Amsterdam och Nederländerna som testar marijuana för bland annat än vad det är i Sverige. Det är högre procent av folk. För att det är inte en grej. Får man så är det inte coolt längre.
Ja. Samtidigt så läser man om det som hände i Colorado efter. Colorado det är typ... Det har ju gått åt helvete för att man har släppt marijuanan och cannabisen fritt. Verkligen gått åt helvete. Alltså, det fungerar knappt. Alltså.
Vill du upplysa mig? Vad är det som har hänt?
Nej, Colorado, då släppte man ju. Då, ja, det vet jag. Släppte man liksom, men alltså, det har blivit enorm fattigdom, enormt mycket sämre för alla för att det har släppts. Liksom. Sjukdomar, misär, allt har ökat. Alltså, det är kaos där.
Det kan ju vara en korrelation med någonting, det behöver inte vara kausalitetssamband med det och det visserligen.
Nej, men det vet du inte. Det är därför jag säger, jag läser vissa grejer och så vidare. Och så är vi ju som människor, vi cherrypickar ju. Det som passar vår egen.
Liksom.
Om jag hatar knark så tar jag ju det
Men förutom det att folk köper mycket knark och gör det gängen då i Sverige, liksom, ser du några andra? Varför har det gått så dåligt för Sverige? Liksom? Förutom att folk köper så mycket knark? Liksom.
Jag tror så här att alltså, man måste hålla många bollar liksom, samtidigt i huvudet. Alltså, man måste hålla koll och liksom tänka flera tankar samtidigt.
Men så är det. Det är sällan bara en sak.
Nej. Exakt. Nej. Och det är ju liksom, det är väldigt mycket olika saker som har skett. Men jag tror att alltså, när vi kom till Sverige på 80-talet, vi flydde hit när jag var 8,5, då var ju också Sverige ett annat land.
Men där hur var det då?
Ja, men då var det liksom då fanns det fritidspersonal, det fanns mycket mer sociala nät som kunde ta emot en när man föll. Alltså Sverige var inte sönderprivatiserat som det är idag till exempel. Välfärden fungerade. Ja, det gick lite knackigt ibland och så vidare. Många tyckte att den offentliga sektorn var kanske alldeles för stor, och det kanske den var. Man skulle behöva effektivisera och så vidare. Men det vi har sett, tror jag, det viktigaste för vårt Sverige, tror jag har varit i alla fall de senaste 30 åren. Det tror jag är skolan. Alltså skolan som bas för Sverige har inte fungerat för alla. När man ser barn som far illa, och det tror jag ni som poliser också har kommit fram till, att man ska fånga folk eller barn i tid innan det liksom blir för kriminellt eller för farligt eller för våldsamt. Att ju snabbare man sätter in åtgärder, desto mindre har vi att ta tag i sen. Alltså, både som nation, som folk och som samhälle. Så jag tror att den största grejen vi kan göra för vårt land i alla fall, det är att förstatliga skolan, ta bort alla privata intressen från skolan. För grejen blir också så här: varför ska ett barn få lida för att hans eller hennes föräldrar är fattiga eller arbetarklass eller invandrare eller föräldrar som är alkoholister eller inte sköter sig eller så vidare? Alltså, vi som har utbildning, vi som klarar oss, vi som liksom har högutbildade eller är rika föräldrar och så vidare, våra barn kommer alltid klara sig. För man ser ju till att ens barn går i bra skolor. Medan, hur kan man tillåta att det ens talas om dåliga skolor i vårt land? Hur kan man prata om det som politiker? Ja, det finns dåliga skolor och så finns det bra skolor. Vad har de här barnen gjort?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Varför ska de få gå i dålig skola? Och vad ger dig rätten att dina barn ska gå i en bra skola?
Där får man väl ändå tänka då, för att uppenbarligen så har ju välfärden förfallit. Och då får man väl också titta på anledningen till det. För du pratar ju om att det fanns ett helt annat säkerhetsnät på 80-talet.
Ja, men det är för att vi har privatiserat skolan. Och skolan, om skolan ska gå med vinst för ägarna och inte för samhället, då förlorar ju samhället till slut. Och vilket har skett de senaste 30 åren. Det är ju vårt samhälle som förlorar på att ägarna vinner.
Men förstår jag det rätt om att alltså,
de här det är en av grejerna.
Ja. Men de här 12-åringarna som står på kö liksom för att de vill in i gängen, är det för att de inte har bra skolor att gå
ja,
till?
Bland annat det. Mm. Alltså kuratorer, alltså, det första man skär ner på, det är ju personal för en privatskola. Det är det första man skär ner på. Fan, vi har i Sverige, vi har skolor som är hästinriktade, som inte ens har hästar.
Ja,
det är ju man får helt sjukt. Vi ger pengar till dessa skolor. Alltså, vi ger, alltså det är som att välfärd, alltså våra välfärdspengar, våra skatter går direkt till fickorna på folk som ska tjäna pengar på våra barn. Och våra barns utbildning är inte en dammsugare. Jag är inte emot alltså, privatisering i andra former eller bolag eller att folk ska tjäna pengar. Folk får tjäna pengar, ja. Men våra barns sektorn, framtid liksom. Det är inte en dammsugare som du kan lämna tillbaka. Du, den här fungerar inte. Men efter 9 år att barns skolgång inte har fungerat, det är klart att du inte kan lämna tillbaka det. Och säga så här, hörru, fan har hänt, mitt barn har inte fått. Till och med nu näringslivet skriker efter så här, vad fan, våra elever som kommer nu till universitetet, de klarar inte ens av, en tredjedel misslyckas redan första året nästan, för att alltså, de här privata skolorna delar ut glädjebetyg.
Ja, tror du, för jag har varit vikarie både Västkusten och Järvområdet, mycket skolan. Ja. Och jag upplever ju att det, oavsett om det är privat eller statligt, så finns det ingen ordning och disciplin, eller det finns ingenting man kan göra om en person förstör för hela klassen.
Ja, men menar du det också? Lärarens auktoritet och
att
sådär,
man kanske även kan fånga upp genom att liksom sätta ner foten?
Ja, men såklart. Och grejen också så här, och stackars lärare. Alltså stackars lärare. Mm. Deras yrkesroll, alltså deras status, har ju liksom fallerat totalt. Kolla Finland, kolla Tyskland liksom. Där tjänar typ en lärare 50-60
som en läkare typ.
Ja, men alltså, de tjänar 50-60
och det är mycket högre status.
Och jag tror också, om vi som land ska liksom tänka på vårt samhälle, då måste man också tänka på de som tar hand om våra barn. Alltså, och då måste man också ha liksom, inte bara bra lärare, utan också bra fritidsledare, ungdomsledare. Vi måste ha skolkuratorer, sjuksköterskor, och alltså folk som tar tag i det redan när liksom, det var mer, vad säger man, det var mer personaltätt förut i skolan.
Men jag tycker det är så bra att du lyfter det, för jag brukar debattera exakt den här grejen med de här grabbarna alltid, för vi tycker lite samma och de tycker lite annorlunda.
Men det är okej, vi ska tycka olika. Men jag tänker så här, när det är, vi kan tycka jätteolika om liksom, om vi säger nationalekonomin i stort eller hur vi ska liksom föra vårt land, men när det gäller barnen tror jag vi måste ha en gemensam, och alltså på riktigt, alltså, för det är det alla andra länder har kommit på det. Varför ska vi vara det mest extrema landet i världen med vårt skolsystem?
Precis, för där i andra länder får man inte plocka ut vinst inom skolan, för man måste driva det som aktiebolag. Och det var det som var min poäng, att man måste kunna hålla isär de här frågorna, att man måste se vikten av en stark ekonomi i övrigt. Man ska inte blanda in vinst just i skolan. Ja. Ha inte vinster i välfärden, men vinster i övrigt är jätteviktigt, för vi måste kunna finansiera välfärden. Men det glömmer man ibland på vänsterhållet, att man måste ha pengar att stoppa in i välfärden liksom. Och jag vet inte, det är båda sakerna möjliga samtidigt liksom, att det är så här, återigen flera bollar i luften samtidigt.
Men det låter lite grann som att skolorna, jag tänker ut i förorten som kanske inte i största mån är privatiserade. Det är inte så att det är total misär väl i skolan liksom. Det är väl inte helt skit.
Det är väl total misär i skolan på flera håll, är det inte det?
Ja, men jag har svårt att se det, att det skulle vara så i Sverige.
Alltså,
liksom.
Jag läste ni den här senaste i Sportbladet?
Nej.
Med Bojan Djordjic och
Ja, alltså 250 miljoner,
ja,
den grejen, eller?
Ja, ja, men alltså där ser man ju och där märker man ju liksom, det finns ju ledare som jobbar liksom frivilligt med både kropp, själ och tid för ungdomar som kommer på glid, som man försöker stoppa in i fotbollsverksamhet eller idrottsverksamhet, och så märker man det saknas pengar och sen lovas det pengar innan de ska bli valda. Mm. Liksom. Och sen när pengarna väl kommer, då kommer det inte ens det som är utlovat. Det som behövs för att, precis som du säger, stoppa gängrekrytering, 12-åringar som står i kö. Hur kan man stoppa det? Jag till exempel fick jättemycket hjälp på grund av att jag började spela fotboll i Vasalund. Jag hade en jättefin fotbollsledare som hette Lasse Magnusson. Som liksom tog Rinkeby-grabbar och stoppade in det i Vasalund. Mm. Och sen vidare i AIK. AIKs verksamhet, AIK fotbollsverksamhet gör ett fantastiskt jobb. Och det är så många liksom, som tar sitt ansvar. Ledare, föräldrar, unga, alltså folk som ser detta. Men pengarna finns inte.
Det som var kul med det var ju att Bojan sa väl så här, det är de nya regeringen gör det bara bättre för de rika, inte för oss fattiga. Mm. Och så kan man kolla vad han taxerar per år, liksom ett visst antal miljoner.
Ja, just Bojan
han
kanske
har
inte
är lätt.
Men Bojan är ändå liksom skön på det, för han glömmer inte sina rötter. Han vet ju varifrån han kommer.
Han har varit fattig.
Och det är det också. Nej, men det är också det som är själva grejen också. Bara för att en blir rik, tror jag, alltså det är väldigt många som blir rika, som glömmer. Men hur fan blev du rik då? Jo, tack vare ett fantastiskt land som Sverige, som var med där liksom folk betalade skatt och där du fick en bra skolgång, du fick hjälp, du fick liksom så här, förstår du? Så blir folk rika och börjar tjäna pengar. Då plötsligt blir de jättehöger. Staten är skit och inga skatter. Mm. Och fan, det är de som har gett din utbildning, din uppväxt och så vidare. Det är först nu du börjar betala tillbaka om du betalar de där skatterna som du inte vill betala. Mm.
Det var väldigt roligt när vi intervjuade Jan Emanuel, för han var lite såhär, vi borde skära ner på SOS och sånt. Och bara, men vad var det som fick dig att ta dig ur kriminalitet och sådär? Ja, det var ju bra hjälp från SOS då. Men du säger ju emot dig själv här, liksom.
Men kan jag bara ta en fråga som vi fick in?
Ja.
Det var, jag vet inte ens vad han baserade det på, men det är kanske intressant. Det är så här, typ, har du som kurdisk nationalist något emot svensk nationalism?
Jag är inte kurdisk nationalist.
Nej, men det är...
Alltså, det är sån här, du vet, grejen blir så här. När en fråga redan är värdeladdad. När hon eller han har redan sagt du är
så här.
Alltså man bara, men vänta nu. Vad är det för fråga för det första? Du är... Man bara, men vänta nu. Du känner inte mig. Hur kan du säga att du är nationalist?
Men det är väl en bild då kanske som du kan förtydliga då, om det är nu fel eller...
Ja, men det är klart det är fel. Jag är... Alltså, kurdisk patriot på det sättet att jag tycker att Kurdistan ska vara fritt, precis som vårt Sverige, där vi ska ha en demokrati, yttrandefrihet, fri religion, fri liksom allting. Det är det. Precis som jag alltså, står upp för samma saker för mitt land Sverige, så vill jag också att det ska vara i Kurdistan. Varken mer eller mindre. Så.
Ingen konstighet egentligen.
Jag tänkte lite grann, men jag tar oss tillbaka lite grann till det här med skolor och gängkriminalitet och sådär. Och jag blir lite grann så här att... när man är 12 år liksom, det känns, min upplevelse är från jobbet och sådär att de här ungdomarna knappt har testat att gå i skolan, utan det är liksom, de blir ju dragna långt innan det, utan de det är ju så här, det är någonting annat som drar i dem, det är andra förebilder där ute som de har, och det är liksom, jag vet inte om skolan enbart hade kunnat hjälpa, utan det känns som att det är så mycket annat, det behövs disciplin, och de känner ju också till att det är så otroligt mycket pengar i det här liksom. Hoppa in i gängkriminaliteten och sälja droger och så vidare liksom.
Ja, men alltså på samma sätt där, då är det också, vi har en gangsterkultur som glorifierar våld, pengar, knark, så är det. Men jag tror fortfarande att om vi hade en väldigt bra skola för alla och inte bara för några, alltså för de som redan har det bra, så tror jag faktiskt att skolan hade varit en safe haven. Till exempel när jag bodde i Rinkeby för många år sedan, då tyckte jag älskade biblioteket. Jag gick dit och gömde mig när jag inte ville vara med de andra eller flydde eller så vidare. Då gick jag in i biblioteket och så läste jag mina böcker. Och så var jag för mig själv. Och så var det någon bibliotekarie som hjälpte mig med jättefina böcker och tyckte liksom, fan vad kul att du kom hit. Och så fick jag vara för mig själv. Så de där safe havens finns inte på samma sätt. Det fanns fritidsledare som kunde ta tag in i liksom, och rycka en, bara, nu skärper du dig liksom så. Alltså, och när man då skär ner på personal, på ledare, på det här sociala skyddsnätet, då har inte de här 12. Sen hjälpte det inte alla, inte ens på min tid.
Nej. Men jag kan tänka mig att dina föräldrar var säkert väldigt bra också, eller?
Ja, men alltså föräldrar kan vara hur bra som helst. Mm. Men om din umgängeskrets är dålig. Så alltså jag älskar mina föräldrar. Alltså de är fantastiska. Men jag hade ju också, jag kunde ju ha valt. Alltså jag hade kanske inte suttit här. Om jag hade tagit av den buffén som fanns under min uppväxt av olika val och så vidare. Och vad gjorde till exempel att jag inte gick och slogs den fredagen? Jo, för att Lasse ringde mig och sa, hörru, du har match nu om 2 timmar, kom hit. Förstår du? Alltså sådana saker hjälper en jättemycket. Ja, men du vet, det kan vara allt från sådana saker som scouter. Det finns inga scouter i förorten. Nej, men förstår du?
Men det,
alltså,
det
finns inte. Alltså, vi måste tänka. Ja.
För det du säger, absolut, skolan är en stor del av det, men det löser ju inte knarkproblemet. Så länge det finns den aspekten så kommer folk kolla på med det, som sagt.
Alltså, jo, men jag tror att knark är också så här, den vanliga människans, alltså, sätt att fly den här jävla tristessen, den här jävla ångesten som kanske det här samhället och systemet skapar också. Man vill ha kul, man vill slappna av, man vill inte tänka på sin fru eller sin partner eller sin man eller sin familj eller sitt jobb, eller man hatar liksom, man vill bara ha kul eller känna något annat. Mm. Och så flyr man.
Många som kör
och
TikTok
okay
och sånt
ibland.
Istället,
alltså, eller visst, spelas blatt, man kan göra det med alkohol, yep. Några gör det med spel, några gör det med knark och så vidare. Men man måste också veta roten till vissa saker liksom. Det är inte bara svart och vitt. Det är ju jättemycket liksom. Och jag tror också det är först nu när den här kriminaliteten har nått en så hög nivå, så när förlupna kulor börjar träffa vanligt folk, det är först då man börjar, åh nej, nu jävlar. Men ni har skitit i den här utvecklingen i 30 år.
Men det är
för har inte drabbat dig eller dina barn eller andra, utan det är bara svarta eller utlänningar som har skjutit mot varandra.
Alltså det är det bästa som kan hända för förändring, att folk blir rånade på Södermalm och
sånt.
Nej,
det tycker inte jag. Nej, jag tycker inte. Jag tycker det där är så taskigt. Jag tycker det är ett taskigt sätt att se på vårt samhälle. Jag tycker inte någon ska skjutas.
Nej,
och den här liksom stackars blinda gubben uppe i Sandviken. Vad fan hade han gjort, han som blir skjuten där? Alltså det är så jävla grovt. Och den här, vi måste få stopp på de här.
Självklart, liksom, men det kanske måste bli värre innan det blir bättre.
Det kommer krävas våld från staten. Och det är därför vi har poliser. Det är ju liksom statligt sanktionerat våld.
Vad tror du behöver göras då, förutom, jag antar att du vill få till skolan så att den blir bättre för alla.
Ja.
Mer då, för att få ner de här skjutningarna som vi har varje dag liksom.
Ja, men det, alltså, i början är det ju hårt mot hårt. Mm. Alltså du måste ju straffa, du måste ju ta fast dem, du måste ju se till att folk blir av med sina ägodelar eller klockor eller bilar eller vad fan vad det är.
Alltså högre straff får liksom...
Ja, men inte, jag tror inte, högre straff har aldrig lett till en bättre samhälle.
Nej, men
jag tror att och det är inte jag som säger det, utan det är liksom all forskning och all vetenskap som säger att det räcker inte med högre straff. Jag tror faktiskt att förut i Sverige, när man pratar om fängelse, då hette det också man fick vård. Kommer ihåg det? Då hette fängelsevården eller vården.
Kriminalvården.
Kriminalvården. Ja. Alltså man vårdade. Alltså, så att när hon eller han kommer ut sen, eller det är han, det är 98% av fallen, det är en han. Yeah. Så när han kommer ut sen, så är han i alla fall lite bättre lämpad att försöka klara sig. Sen finns det alltid några som, alltså liksom, det finns ruttna ägg i alla och hos alla, och det kommer alltid finnas. Men de blir inte så många, tror jag. Om man liksom vårdar folk, att man tar hand om folk och tar hand om, jag tror också det säger ganska mycket om ett samhälle, om hur liksom det, om hur fängelsesystemet, straffskalan ser ut också.
Men man glömmer ofta en viktig poäng i det där dock, nämligen, vilket är, för man brukar prata om bara den här faktorn, så här, ja, vissa som blir hårdare straffade, det kanske inte hjälper samhället, för att folk kanske, ja, men de hamnar i fel kretsar där inne och sådär. Men är det för korta straff, då blir det ingen rättvisa. Man måste ändå se mot brottsoffret. Har någon blivit utsatt för något, så måste rättvisa skipas liksom, även om det är sämre för personen som får straffet.
Jag vet inte, jag vet inte liksom, jag tror att det här hämndbegäret som finns för att blidka offret kanske inte alltid är det vi ska gå för att liksom förstå, för att få så att jag tror däremot att offret ska få upprättelse.
Exakt.
På fler sätt än att bara förövaren ska få högre straff. Men alltså jag tror inte på ett sånt samhälle där tand för tand, öga för öga och sånt. Det tror inte jag på.
Men jag tror att
offret liksom ska få betydligt högre, till exempel skadestånd. Mm. Alltså så att den som har begått brottet ska få betala ännu mer. Liksom. Förstår ni? Inte bara i tid i fängelset, utan också i arbetstid, för att liksom... Ja.
Vi borde inte ge 840 000 kronor till våldtäktsmannen, utan till våldtäktsoffret liksom, mer åt det hållet.
Ja, och jag kan inte, jag förstår vilket fall du pratar om. Jag är inte insatt just
för
det.
För du kommer ihåg, du har
jag
hört om
har
det.
Läst om det där, och jag kan inte om det där så mycket sådär. Men jag tycker också att det säger ganska mycket om vårt land, som jag tycker också är bra, när rättssystemet anser att någon har behandlats illa. Då ska den också få kompensation av samma system, förstår du? För att nu vet jag inte vad som har hänt där, eller om så. Alltså, klart våldtäktsmän ska få sina straff, och de ska liksom behandlas med de strängaste straffen som finns, så. Men om ett rättssystem har behandlat, oavsett om det är ett brottsoffer eller en brottsutövare, alltså en förövare, alltså om samhället har skött sig illa mot en förövare, så ska hon eller han få kompensation. Förstår du? Och det är också bra, för att då måste också samhället se till att upprätthålla en väldigt hög...
Effektivare med häktningstider var väl det i det här fallet som inte var...
Nej, men det kommer fram att han eventuellt var yngre än vad man trodde först. Först trodde man att han var 18, men sen kom det fram att han kanske eventuellt var 17. Men det var lite svårbevisat om han verkligen var det. Och så satt han häktad för länge och sådär. Liksom. Men jag kan ju tycka så här, alltså, är man, för han dömdes ju som till våldtäkten då. Liksom, och så här, vid vissa brott, typ, om vi säger våldtäkt eller rån och över, då ska man liksom inte, kan jag tycka, då ska man inte ha någon ersättning, kan jag tycka, liksom, när det är den typen av grova brott. Liksom.
Nej, jag håller med dig. Men sen har vi de lagar vi har.
Ja,
alltså, då måste vi ändå liksom, på något sätt, antingen tycker vi att det är moraliskt att upprätthålla dem, alltså, då kan man inte säga i samma stund efter det säga så här, vad fan håller de på och spärrar av centralbron, de där jävla våtmarksnissarna, liksom, förstår du? Men de gör ju också det av moraliska, de bryter mot lagen, de lagar vi har, för att de tycker att det är moraliskt förkastligt. På samma sätt är det här också, tycker jag personligen, att det är moraliskt förkastligt att en våldtäktsman ska få 840 000. Men samtidigt har vi ju de lagar vi har.
Ja.
Förstår ni?
Som tur är, alltså, så kan vi ändra på lagarna. Liksom,
hur fan ska vi göra? Då får vi ändra lagen.
Ja, jag tror det.
Precis. Förstår, då får vi ändra lagen, då får vi ändra liksom, och sen också, jag tycker att de här som är för våtmarkerna till exempel, att kalla dem för terrorister är ju sjukt. Det är faktiskt sjukt. Alltså att jämföra en sån människa med någon jävla IS- eller för fan, alltså Daesh terrorist som hugger halsen av folk.
Alltså, det tycker jag blir, sen är det,
alltså, använda de orden blir lite så här.
Ja, det är urvattnat i begreppet, ja, liksom. Men sen så hjälper det kanske inte att limma fast sig på backen för klimatet. Det är inte säkert att det är det effektivaste sättet.
Nej, men det är många sätt. Det här sättet som vi har hållit på med, är det effektivt?
Vilket då? Vi gör väl ingenting?
Nej, är det effektivt?
Nej, det
är
klart.
Nej, men det är det jag menar.
Alltså,
folk är ju desperata. Alltså, de som kan det här, de som vet det här. De forskarna, klimat, liksom, all vetenskap har myntat i oss och liksom försökt få oss att fatta i 40 år. Fan, skärp er. Vi måste få ner det här. Vi måste få bättre miljö. Och klimatet måste liksom ta sig åt, i alla fall i tanken när vi håller på.
Så jag är så nihilistisk där, så jag tror inte att vi kommer göra något förrän det blir mycket värre. Att det är helt meningslöst.
Nej, jag tror på det också.
Ja. Att det enda, för högern brukar säga så att teknologin kommer rädda
oss. Det är därför jag inte har några barn.
Ja. Du tänker,
är det så?
Att,
ja. För att det kommer bli... Du tror att...
Nej, men jag vill inte ha barn till den här världen.
Liksom. Mm. Du tror att det är kört.
Nej, men folk som inte ens lyssnar på vetenskap och forskning. Alltså, inte bara vanligt folk. Alltså, vanligt folk kan vara dumma huvud. Det får man vara som folk. För jag får välja att vara dumma huvud. Mm. Men när vi har politiker som väljer att vara dumma huvud, då är det farligt på riktigt. Mm. Alltså, då är det farligt för vårt eget land, för vårt samhälle, för vårt system. Alltså, då vill inte jag ha barn till det här samhället. Eller något samhälle i hela världen. Nej. För alla politiker är samma skit i hela världen när det gäller klimatet.
Men det lät ändå lite grann som att du var med mig på det där, att liksom just nu för att bekämpa den här gängbrottsligheten, att det är så här, men just nu behövs det ändå lite hårdare tag.
Såklart,
liksom.
Men jag säger, det är ju samma sak. För till exempel, hur stoppade man maffian i USA? Jo, man var tvungen att gå hårt mot hårt. Man måste det som stat. Det viktigaste för en stat, det viktigaste för Sverige, det är svenskarnas väl och ve. Det är Sveriges liksom bästa framför ögonen. Och vad Sverige ska må bra av, det är det viktigaste. Alltså hur svenskarna mår. Mm. Det är det viktigaste. Liksom, och då måste man sätta stopp för den här kriminaliteten. Mm. Så är det.
Och jag läser lite grann, alltså, så här, för du är rätt så kritisk till SD.
Ja, och då, såklart. Jag är ju självbevarelsedrift. Alltså, vad fan? Man vill ju leva.
just. Men vad tycker du om att nästan alla partier...
Det var just att... Och just SD har ju varit några som... Kanske det partiet som har varit och krigat för det längst att man vill ha just hårdare tag och sådär.
Jo, men det finns ju alltid hårdare tag. Liksom, jag tycker det är ganska kul... av en riksdagsgrupp, av en partigrupp där liksom deras egna riksdagsledamöter har högre procentuellt halt brottslingar än vad den grupp som de försöker liksom underminera och svartmåla. Så det finns ju fler liksom riksdagsledamöter inom SD som har brottsligt förflutet än den här invandrargruppen som de försöker då förgöra genom att snacka skit och så vidare.
Vilket är sant, vilket är helt sant. Men frågan är, bara för att någon röker och säger det är dumt att röka så är det inte mindre sant nödvändigtvis. Det kan hända så att de kan vara kriminella men har rätt till saker i vissa frågor ändå.
Jo, men när man utpekar en viss grupp bara.
Mm. Alltså,
vi måste stoppa liksom. Precis som vi säger då. Vi måste ju stoppa kriminalitet. Men det går inte bara med en hammare. Alltså, vi måste ha flera verktyg i den här verktygslådan. Men de tar bara fram hammaren. Det är det här våldet. Alltså, vi måste stoppa det här och då måste varenda en 12-åring, alla ska sättas i fängelse. Alla måste liksom få hårdare straff. Alla måste stoppas. De ska bli av med sina barn och de ska sättas i ungdomsfängelse. Vi ska bygga ut och så. Det är bara straff. Inget liksom
förebyggande
eller underbyggande för vårt samhälle. Hur ska vårt Sverige se ut om 30 år, 40 år? Hur ska vi ha det? Liksom, ja,
men det är viss skillnad då på liksom, om man tänker de här brotten som kanske SD har åkt för dit. För jag tänker att det är mer misshandel och kanske skattebrott och sådär.
Styckmord, våldtäkt på barn och så vidare.
Ja, jag tänker ändå jämföra
det. Alltså, det är inte alls våldsamt.
Det är skjutningar mer eller mindre liksom varje dag.
De fångade ju några också med sprängämnen och dynamiter och så vidare. Som också
SD-are?
Jag tror inte riktigt på deras lösningar helt enkelt.
Jag menar bara lösningarna är inte bara hårt mot hårt hela tiden. Vi måste använda, en stat måste ju skydda sig själv. Det är därför Sverige som alla andra polisstater som har polisen är vårt sanktionerade våld. Alltså det är
vårt våldsmonopol.
Ja, och det måste användas när vår stat hotas. Och de här kriminella grupperna hotar ju oss, alltså vanliga människor till slut också, för att de blir mäktigare och mäktigare. Och det måste ju också liksom stoppas i sin linda, såklart. Men det är inte bara det, förstår du? SD gör det ju bara i sättet att svartmåla invandrare. Det är invandrare som är problemet. Det är bara invandrare som är problemet. Men ingen av dem pratar om alla de här 98% av invandrarna som sköter sig. Som går till jobbet, som får dem att komma till sjukhuset, som får dem att gå till skolan, som tar hand om dem, som ger dem mat, som lagar maten, som torkar deras föräldrars rövar på sjukhuset.
Men säger verkligen SD att alla invandrare är skit liksom?
Ja, men han sa ju det. 100% är invandringens fel.
Vem sa det?
SD-ledaren Jimmy Åkesson.
Aha. Men det är klassiskt att man vill ha enkla lösningar på svåra problem så att man hittar en scapegoat.
Det blir ju löjligt att säga att det är invandringens fel. 100% är invandringens fel. Hallå? Det är svenska barn i svensk skola. Det är liksom, det är vårt samhälle. Det är under 30-40 år. De är födda här.
Men finns det viss problematik med massmigrationen som vi haft under de senaste liksom, 10 åren? Finns det viss problematik eller är det...
Det har ju visat sig nu att till exempel med arbets... Alltså, vi säger så här, allt fler invandrare jobbar. Det är en enorm hög nivå nu av invandrare. Det har aldrig varit så högt som nu. Så det är inte så att problemet är själva invandringen. Problemet är hur samhället är uppbyggt. Där vi har ett samhälle där liksom vi har väldigt många som tillhör en annan klass. Där vi har fattiga. Liksom. Där vi har folk som inte får en gedigen utbildning. Från förskola upp till innan universitetet skriker. Men vad håller vi på med? När till och med liksom, Svensk näringsliv säger så här, men det här kan inte fortsätta för det är undermålig utbildning och då kommer de inte få de här jobben. Vi har i Sverige till exempel Skellefteå som ska då bygga de här batterifabrikerna också, de här nya mineralgruvorna och så vidare. Där behövs det upp i Norrland 130 000 nya arbetare. Och vi har inte den, vi har inte dem i Sverige. Var ska vi hämta
för där är frågan. Många skulle ju påstå att Sverige erbjuder de här människorna utbildning gratis och sådär, men att de har valt kriminalitet många istället. Stämmer inte det då?
De har erbjudit, de är barn av Sverige. De är svenska barn. Mm. Precis på samma sätt som alla andra barn får utbildning får de ju också utbildning, men de får en mycket sämre utbildning. Vad har du för förutsättningar då?
Varför, vilka får en sämre utbildning?
Alla barn.
Du menar att, alltså, att det är grundskolan som att folk inte kommer
in i universitetet? Barn är ju barn. Liksom. Det spelar väl ingen roll varifrån barnen kommer. Barnen är ju barn. Du kan ju inte säga så att ni får den här utbildningen. Alla barn får ju utbildning.
Alla
men varför ska de få en sämre utbildning?
Jämfört med tidigare generationer.
Ja, men inte bara till också nya generationer.
Ja, nya generationer.
Ja. Varför ska det finnas bra skolor och dåliga skolor? Varför ska det finnas dåliga skolor i förorterna till exempel?
Men om vissa skulle vilja säga att utbildningen är bra, att vissa väljer en annan väg, bara att man väljer
men
en kriminell.
Men utbildningen är ju inte bra. Det är ju det, när näringslivet skriker så, hörni, det här går inte. Ja. Till och med de som klarar av utbildningen som inte, alltså,
de är ändå så kassa liksom.
Ja, de är så kassa liksom, så de klarar inte ens av och liksom läsa på universitetet. Ja. Då är det ju dåligt.
Vad är det som är det lärarna som är kassa eller vad är det som är så dåligt med skolan?
Privatiseringen har jag sagt 100 gånger.
Ja, alltså, vi har inte tillräckligt mycket med lärare, skolorna, klasserna är för stora. Det är under dåligt. Yep. Det finns inga gymnastiksalar, biblioteken skärs ner. Folk som ska liksom studera simning, det finns inte simhallen i den skolan utan man får läsa teori. Så här, alltså, det är ju sjukt.
Men hur känner du då förut var det ju bara SD som hade den liksom, partilinjen med vad strämmar mot migration. Nu har ju alla svängt typ. Har de gjort fel där?
Eller? Alla förutom MP.
Typ. Alla utom MP och lite vänstern typ. Ja.
Alltså, jag tror så här, folk säger så här, ja, men nu pratar ju alla med SD säger. Mm. Jag förstår du, pratar man. Men grejen blir att vem du, alltså jag tror att du måste som parti, oavsett vilket parti du har, du måste följa din ideologi, din vision av hur Sverige ska se ut om 30 år. Följer du ett annat partis vision så kommer det partiet vinna oavsett. Och då kommer de vinna röster och andelar. Det är inte så att om man köper en människas eller ett partis verklighetsbeskrivning, varför ska då väljarna gå till kopia när de har originalet?
Tycker de har svikit, alltså alla förutom SD, de andra partierna, tycker de har svikit sig själva lite grann?
Såklart, ja, liberalerna, var finns liberalismen i liberalerna?
Jo, men jag tänkte typ på sossarna också som
ja,
ändå.
Jo, men alltså ja.
Eller för
ja,
sossarna
var också lite grann. Liksom. Ja. Alltså var finns den här solidariteten, humanismen liksom? Alltså, man måste också tänka på vad för Sverige vi ska ha.
Men för det är väl för att om man tar bort migrationsfrågan så är ju SD ganska lika Socialdemokraterna för 20 år sedan. Det är ganska likt partipolitiskt liksom.
Nej, det är inte. SD har ju varenda, nästan 90% av alla fallen gått på högerns linje när det gäller repressiva åtgärder gentemot arbetare och så vidare och mot pensionärer och så vidare. Man har alltid sagt så här, vi ska ha till exempel nu ny tandreform skulle vi ha. Mm. Det gick bort.
Ja, det är en stor besvikelse.
Nej, men, alltså, nej, men det är inte bara en stor besvikelse, utan det är så varje gång. SD säger att de är för arbetare, men alla lagar de är med och röstar om är mot svenska arbetare. Alltså, det har varit så varenda gång. Så det där stämmer inte.
Apropå att välja politisk bana som komiker, så är därför jag är så intresserad av dig och man vill bolla med dig. Har du lidit mycket av det också? Alltså,
ja.
Hat, hot,
ja. Och det är också en av anledningarna till att jag inte har barn och gift. Mm. Alltså, det är också det. För att de får jättegärna hota mig och jag blir hotad varje dag.
Det blir det.
Alltså, varje dag blir jag hotad. Det är någon som skickar mail, någon som hotar, någon man träffar, någon som spottar efter den, någon som skriker något, någon som
konstant.
Ja, det är så och grejen. Men man får inte glömma också 98% av de man träffar är jävligt vänliga. Alltså, svensken i gemen är en jättefin människa. Vi får inte glömma det. Ja, det är klart det kommer finnas hat och hot, folk som inte gillar dig, folk som inte tycker om dig som person och så vidare. Men vad fan ska man göra? Man måste ju fortfarande göra sitt. Men jag vill inte att någon annan ska bli lidande på på grund av den jag är. Mm. Förstår du?
Men det är strångt av dig att när du får så mycket hat och hot att du ändå, ja, du kör ju på liksom. Ja.
Hur för det är klart, det händer ju oss också. Hur klarar man av det egentligen?
Ja, hur hanterar någon, du drev?
Ja, men jag har fått så många drev. Alltså, herregud. Ja. Alltså, jag är den mest drevade komikern i Sverige.
Är det så?
Ja, det är jag lätt.
Det är du och Bettner här.
Ja, jag tror faktiskt att det är vi.
Vad är det största drevet som har varit mot dig? Liksom?
Ja, men det är den här med Akilov-grejen. Mm. Det är nog alltså, utan överdrift det största. Mm. Och sen också, sen var det också efter...
Är det att de tycker att du skulle ha förutspått...
Ja, det var helt sjukt. Jag är fortfarande chockad över den, alltså, den mentala dribblingen de försöker göra i sitt huvud. Mm. För att jag var inte ens inblandad. Och så ska jag liksom... Min syster och hennes man, de ska veta vad en person som jobbar på en målerifirma ska göra 2 år senare.
Alltså,
då blir jag terroristsponsor. Jag som inte ens har betalat 1 öre, varken privat eller från något av mina bolag till den här skiten. Alltså jag har inte ens varit inblandad.
Var det så att Akilov jobbade i ditt hus och sen 2 år senare?
Nej, inte mitt. Alltså det är mitt och min systers och hennes mans hus.
Ja, ditt och din systers
hus. Det är ett sommarställe på Gotland. Ja. Så där jobbar han på ett måleriföretag. Mm. Och då är han då söker han uppehållstillstånd.
Alltså, under den tiden som han
under
jobbar?
Under tiden. Ja. Då får man vara i Sverige. Man får söka. Sen får han inte uppehållstillstånd senare. Och sen bestämmer han sig för att han ska göra en vedergällning, hämnas på Sverige och svenskarna.
Det var terrorattacken.
Ja. Och så gör han det då 1,5 år drygt senare.
Efter
att han har jobbat hos min syster och hennes man.
Och det här fick du skit för?
Det här fick jag skit för. Ja. Och jag har inte ens betalat 1 öre. Alltså inte en enda krona har gått från mig, varken privat eller från något av mina föräldrar. Alltså inte ett enda öre har gått.
Ja, för det är ju svårt.
Han fick betalt erfarenhet liksom.
Det är ju svårt att faktiskt, som Victor säger, ändå förutspå.
Ja, men också det är så sjukt. Och sen på det så är det så här vad heter förundersöknings, vad heter fuppen, va?
Ja, förundersökningsprotokollet.
Ja, förundersökningsprotokollet. Då läste jag hela den så här, och då säger den här Akilov att han siktar mot kurder och homosexuella. Alltså det är hans främsta, att döda kurder och homosexuella. För han fick ju sin utbildning av liksom turkiska staten i gäster något år innan eller vad det var. Mm. Så att det blir så här, men vänta, ska jag då som kurd
och homosexuell?
Det var jävligt bra.
Ja,
jag önskar jag vore det. För herregud vad mitt liv hade varit lättare.
Hade varit gött,
alltså, det hade varit så jävla mycket lättare.
Det hade svårt att ge sig på det. Liksom.
Ja, men alltså, det hade varit så jävla bra. Jag hade varit kurdernas Darin före Darin.
Längst fram i Pride-tåget.
Fast inte med sångrösten utan med en annan röst. Och då ska jag då som kurd som hatar islamister. Alltså vårt folk slåss mot de där jävla IS och Daesh. Mm. Fortfarande våra peshmerga soldater slåss mot dem.
Jag har inte vunnit än, hör jag på
säga. Nej, men vi kämpar ju mot dem. Och
Men det känns som att ni har vunnit. Att ni har...
Ja, vi har vunnit, men...
inte fått någon belöning kanske.
Nej, men... så har vi inte. Det får vi aldrig från väst. Så är det. Men så att jag då ska... Jag förstår det. Alltså, och jag har inte ens gett ett öre. Och sen det hemska, det många inte vet, det är också att den dagen då det här terrordådet sker, då är min syster 100 meter från ett håll och min dåvarande tjej 100 meter från andra hållet. Så den kvällen, den natten då, så är det kaos, du vet, i Stockholm. Så då får jag ha dem hemma hos mig inne i stan, och så är någon av deras kompisar som inte kommer hem för att det är kaos och så vidare.
Ja, de var där nästan.
Ja, de var där. De var 100 meter från varje håll liksom där.
Ja.
Du vet, och bara det också, och sen också så, du vet, så blir man av väldigt många SD:are, men också kristdemokrater, moderata partier liksom, företrädare som sprider den här
högern.
Ja, men inte alla höger. Nej. Det är med de som är trollhöger, kallar jag dem för.
Okay.
De vill ju verkligen svartmåla en. Och jag har inte ens varit inblandad. Det är det som är det sjuka. Jag har alltså, för grejen är så här, det folk inte förstår. Sanningen kommer alltid fram. Sanningen kommer alltid fram. Och det är så här, ljug inte. Ljug aldrig i intervjuer. Ljug aldrig när du möter någon. Det är därför folk blir så arga på mig när jag säger till Janne Josefsson i det här. Men fråga min svåger. Alltså vad fan, jag vet inte. Jag har inte varit inblandad. Och det värsta, han vet om att jag inte är inblandad, men han ska ändå fråga. Och det blir också så här,
det där är sammanfattningen på alla 25 minuter. Det där var allting
som, ja, men det var exakt så. Men grejen är så här, för jag vet ju inte vad som har hänt. Mm. Vet, och så säger jag så här, till och med mina nära kompisar bara, men säg att ni har betalat svart.
Men vi, nej, var det han som ville göra intervjun?
Jag vet inte. Varför ska jag? Nej. Förstår du? Jag kan varken säga att de har gjort det eller inte gjort det. Men. Sen liksom, 2 år senare så visade det sig att de inte har gjort något fel.
Men.
Men tror ni att jag får upprättelse?
Nej, det är klart att du får.
Som
det
blev lidande. Liksom. Ja.
Men hur påverkar det här dig och din familj då, under den här tiden?
Det var ju katastrof. Det hände väldigt fruktansvärda grejer. Vad jag kan inte gå in på alla saker. Nej. Alltså väldigt fruktansvärda grejer. Jag fick slåss för livet en gång.
Det var så?
Ja, jag fick verkligen slåss för livet en gång.
På gatan liksom? Ja. Någon kom fram?
Fan, läskigt.
Vill du åka?
Nej.
Men jag tänkte kolla med dig för att återknyta. Var det aldrig liksom ett alternativ att inte vara politisk i stand-upen? Så här, utan du har alltid velat liksom...
Nej, men jag tänker inte så. Alltså jag hatar komiker som ska försöka vara politiska. Mm. Och sen... Och så,
halvhjärtat. Ja.
Nej, men alltså så blir det inget liksom, du vet... Alltså, varför säger du det? Vad har du själv för grej? Hur ska du liksom, förstår du? Mm. Det måste finnas någonting kul. Alltså,
ja, det är bra i stället.
Nej, men alltså, jag tycker att du måste fan vara rolig. Ja. Mm. Annars blir det bara agitation. Mm. Annars blir det bara, liksom, bara demagogi och bara spy ut sitt liksom. Det blir inte roligt. Du måste också vara rolig. Det är därför du är uppe på scen. Mm. Men sen om det blir vast eller kul, alltså, du vet, så är det ju skitbra. Men det är inte mitt primära. Folk som har sett mig vet ju, jag är mycket mer snuskig än politisk, alltså så.
Ja, ja.
Ja,
men så är det ju.
Men hade du något tips där när man blir drevad sådär liksom? Hur hanterar du dig själv liksom? Var du psykolog eller liksom?
Nej, men jag är ju knäpp på det sättet. Jag är alltså jag hatar när man anklagar mig för saker som inte jag har gjort. Och jag blir väldigt så här, du vet, jag blir dum på det sättet för att ja, men du förstår, tror jag.
Ångrar du intervjun med
Janne? Ja, men det är, jag tror du förstår. Ja, exakt.
Känsla,
det är
liksom, liksom.
Det är inte det, utan grejen blir alltså.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vårt svenska folk är ett folk som, fastän du har rätt, så får du inte bli arg. Och du får inte bli arg på en av Sveriges mest kända journalister som gör ett så kallat liksom, granskande program. Och, liksom. Och då, även om, och jag har rätt, och jag har haft rätt, och jag vet att jag har rätt, och det har visat sig att jag har rätt. Jag visste inget om det här, jag är inte inblandad, och så vidare. Men jag skulle vara så ödmjuk istället då, och varit mycket mer lugn och inte alls blivit så arg som jag blev i den intervjun. Mm. Vilket är också mitt eget fel. Utan jag måste vara så smart nog. Men jag är också bara en människa. Fan, jag tål ju inte att, liksom, att någon ska försöka misskreditera mig och försöka liksom svartmåla mig med någon jävla terrorist.
Det är ju väldigt förståeligt varför du är
svinförbannad. Allt jag är emot, allt mitt folk har kämpat emot och kämpar emot än idag. Mm. Det kurdiska folket, vi fanns 60 miljoner och vi hatar dessa islamister. Ska då jag, du vet, få, du vet, det blir så, jag var så här, jag borde ha varit mycket mer lugn, mycket mer liksom ödmjuk inför liksom vad som har skett och så vidare, och tagit det lugnt liksom. För
det kanske är svårt att vara lugn när man är uppstressad.
Men också under den tiden, alltså, de saker som hände mot mig och min familj går ju inte att beskriva liksom. Det var ju fruktansvärda saker.
Det var mycket
och
som
det
kom
spreds
ut
i... av liksom, ja, men högerdebattörer och höger Twitter, och det var fruktansvärda grejer och lögn efter lögn, och så bara eskalerade. Och ja, men jag, och i det här hade inte jag varit liksom kaxig och framåtlutande och varit så här, jag tror jag hade gått under.
Ja, okay.
Alltså, för när jag ser far, eller när jag liksom, då går jag emot, medan då andra kanske inte vågar. Och det är olika liksom hur vi är, vet, inför saker som händer.
Men är det ditt tips liksom?
Att gör inte som jag säger, gör inte som jag gör.
Eller vad?
Men det här var mitt sätt, och det här var mitt sätt att klara sig. Ja. Och jag har klarat mig.
Ja.
Men jag får fortfarande skörda liksom det som jag sådde då.
Mm.
Förstår du? För att folk tycker att jag är dryg. Folk tycker att jag var för kaxig mot Janne Josefsson, att jag var otrevlig och så vidare. Och det får jag ju liksom skörda idag. Och folk hatar mig och så vidare. Men jag är fortfarande den jag är. Och jag står upp för den jag är. Jag vill inte att folk ska ljuga om mig eller försöka sätta dit mig på något jag inte
sa. Men det ligger nog i det, apropå på din fråga, för vi har båda varit drevade sexistiska skämt och han är ännu större än jag och du är ännu större än honom i ditt drev, men då frågar vi ju, för att då är det väl lite grann att stå på det ändå. Det är ingen idé kanske att så här, be om ursäkt om man inte tycker att man inte ska få skämta om allt, och det är vårt fall. Eller,
när ni skämtar, alltså era skämt, med all respekt, alltså, det är, ni är inte rasister. Alltså Ni kan ha rasistiska åsikter eller tankar. Det har alla. Det har jag också. Alla har det någonstans. Vi alla har någon, alltså alla människor har lite fördomar.
Du tänkte när du såg han med jävla skinnskallen.
Nej, men alla människor har fördomar. Det är det som innebär att vi är människor.
Så är det.
Men från det att gå, alltså, jag tycker också det är bra att folk blir arga på oss ibland. För det visar också på att vi gör någonting. Förstår ni?
Alltså ja, man ska ju vara lite på gränsen.
Ja, men inte bara på gränsen, utan vi gör någonting. Vi skapar. Ja, vi gör innehåll, och alla kan inte tycka om dig. Vi är inte här i världen för att alla ska tycka som du eller om dig. Eller, alltså, det är inte så. Folk kommer tycka illa om dig. Även när du försöker vara alla till lags. För då blir du den här, usch, fan vad han ska vara alla till lags. Hata honom. Alltså, du vinner aldrig.
Nej.
Utan det enda du vinner på, det är att vara dig själv till slut. Du vet vad du står för.
Det kan jag tycka är spännande, för att man kan bli förvånad över vilka som blir arga ibland också. För att det skämtet som folk har tagit mest illa upp som jag någonsin har gjort på nätet, det var diabetiker liksom. De har blivit som absolut argast.
Vadå, sockrar du skämtet eller?
Ja, men det var lite så här dåligt blodsocker liksom. men vad är liksom det värsta som, när du har blivit så här, fan, varför blir någon arg här typ? Att jag har varit så här...
Nej, men jag har haft så många sådana.
Ja.
Alltså så många sådana skämt som har varit, som de tycker är över gränsen.
Men du är inte...
Nej, men man ska skita i dem. Det är inte de som står på scen. Det är inte de som gör så att du tjänar pengar. Alltså, folk kommer tycka och tänka till oavsett vad du driver med och driver om. Alltså, man kan inte gå omkring som komiker och som kreatör. Åh, vad ska de tycka? Vad ska de tycka?
Men det gör ju alla.
Nej, shit, jag gör inte det.
Många.
Nej, men jag gör inte det. Grejen är så här. Om du vet att du gör en grej med finess eller med rolighet, att du tycker att det här är kul. Man ska skapa saker som man själv tycker är roligt, som man själv skrattar åt. Så är det.
Vissa säger ju så här ibland, till exempel när invandrare skämtar om någonting och sen skämtar Gustav om det, att då kan man säga så här, men Gustav, du får ju inte skämta om det för du har inte tolkningsföreträde. Ligger det någonting i det?
Ibland och ibland inte.
Jag är
illa omtyckt av alla grupper.
Finns det någonting du får skämta om som inte Viktor och Gurra får skämta om?
Nej, jag tror inte det. Alltså, för grejen är, allt handlar om hur du skämtar.
Ja, det är verkligen
allt annat verkligen. Liksom. Du kan ta exakt samma. Liksom. Men grejen är så här, typ jag i början på min karriär, liksom, då, när jag skämtade till exempel. För att det viktiga det är att sätta, vem är du? Ja, men det är han, den där roliga korte kurden. Alltså, då får du... då får man en bild av vem man är. Och då skämtade jag i början om det kurdiska liksom, så. Och då sa jag bland annat att varför vi kurder inte har något land, det är för att vi är så jävla bra i sängen. liksom. De bara, hallå, kurden, ditt land håller på att ockuperas. Han bara, vad fan, jag ser inte upptagen. Men kurden, ditt land håller på att ockuperas. Och så, du vet, men alltså, och liksom, nu ska vi inte prata om kurdernas mest kända porrfilm, När lammen tystnar. Men det är en annan grej, och då var det... Då var det skitmånga kurder som blev skitare på mig. Och så många svenskar som blev arga åt andra hållet när jag sa något annat. Till exempel om vår kung sa jag liksom, men då var det någonting så här. Då var det faktiskt hörru du, ska du komma hit och komma så får du inte skämta så där om vår kung. Det får du göra med din kung i Kurdianien. Så att folk är så där. Men då fick jag från kurder så här, åh, din jävla idiot, du skämmer ut oss, och vad fan, vi liksom, okej att vi inte har något land, men vi knullar inte får. Och så svarar jag varje
svarar jag varje
mail med nej.
Alltså, bara röstmemo när så det inspelat. Är lite upptagen här borta. Men ibland maker det mer sens då, jag menar så här, om du drar ett jättegrovt nekrofil pedofil skämt, man fattar, någon kommer bli sur. Men om det är någon så här, ja, man ska göra om en syrsa typ, och någon bara, det är där, man blir mer förvånad ibland då, ja, att det är så här, hur fan kan någon reagera här liksom, när man inte anticipatar själv.
Åh, jag älskar solen. Åh, vad har månen gjort det? Folk vill bli arga. Man ska tänka på det också.
Men de mår så bra av det själva liksom, att
det är så gott att få bli arg dock.
Ja, eller man får ju känna det här, jag tror nästan att det är någon ersättning av att vi inte har någon religion, du vet, vi får känna oss som gamla kyrktanter som man säger. Men du vet, moraliskt behov så här, att det där är tabu, vad heter det? Synd liksom, det är skämtet typ.
Det där får du inte skämta om. Ja, vem är du? Vem är du? Du ska bestämma liksom.
Det. Finns det något du men inte skulle våga skämta om?
Det är bra för att på samma sätt som jag har rätt att skämta om vad jag vill, precis som ni, så också folk att bli arga på vilket skämt som helst.
Det är också,
men därifrån från att säga så här, du får inte skämta om det, det är två olika saker. Alltså,
det är precis som någon som har en religion. Reaktion, liksom.
Så här, min religion tillåter inte mig att göra det här. Men när hon eller han säger min religion tillåter inte dig, då kan du dra åt helvete med din religion. Då skiter jag i din religion.
Är du troende muslim eller ateist?
Ja, alltså, jag är jättedålig muslim.
Ja, det kan alltså, jag tänka mig.
Jag super och knullar runt. Och jag är precis som vilken kristen svensk som helst. Alltså nästan.
Sen dödar du bögar ibland, men det är inte så viktigt.
Nej.
finns det någonting som du inte så här, något träsk så där, som du inte skulle våga gå in och skämta om? Alltså, finns det någonting som så här, nej, där skulle inte jag våga? Men jag såg till exempel så här Fredrik Andersson nu. Har du hört om honom?
Ja, han är så jävla bra. Jag älskar Fredrik Andersson.
Han är sjukt kontroversiell tycker många liksom.
Han är jätteskicklig. Han är jätterolig. Jag skicklig såg honom liksom på Norra Brunn bara för någon vecka sedan. Fantastiskt kul.
För jag, det var första gången jag kände idag, för jag brukar kommentera hans grejer så här när han lägger upp, och så skämtar han lite grann om kurdiska räven och sådär. Och det var första gången jag kände så här, för det var så många som skrev i kommentarerna. Oj shit Fredrik, du kommer ju, din port kommer sprängas nu liksom.
Nej.
Och det var första gången jag kände så här.
Varför inte då? Varför inte?
Alltså de har ju ändå visat hyfsat hänsynslöst våld liksom.
Ja, men jag tror inte. Jag tror att de har så mycket annat att tänka på än att en komiker skämtar. Ja, det tror jag inte.
Man kan hoppas det, men det är rätt så lättkränkta människor i de här gängen alltså. Det måste jag ändå säga.
Vilka av dem kollar på stand up och
alltså, man får hoppas att
inte. Men alltså nej, jag tror inte. Nej.
Men nej, och du har ju ändå lyckats skämta i, vad är det, 20-30 år eller?
Ja, 20 år i alla fall. 23 år exakt.
Och du har kvar din port?
Ja, än så länge. Men det var nära ibland.
För jag tänkte säga, är du fortfarande så här inspirerad? Är du fortfarande sköj liksom?
Fantastiskt. Vet du vad? Det här yrket som vi håller på med, humor och i olika former, man blir aldrig riktigt bra i det. Man kan bara bli bättre. Alltså, du blir aldrig färdiglärd. För att ibland så möts våra skämt av tidens tand, och det är inte så jävla snällt alltid. Och ibland så möts våra skämt av något annat, alltså händelser och så vidare. Och så ibland blir det gammalt bara. Det är inte lika aktuellt. Det är liksom så. Och därför också måste alltid komiker alltid förnya sig, föryngra sig, liksom få nya followers, få nya liksom som tycker om dig och tycker som dig liksom i sättet att tänka skämtnivån. Det är bara utveckling det handlar om. Så att man blir aldrig riktigt färdig. Man blir aldrig riktigt bra. Men du kan bli bättre från sådär.
För vet, du har ju spelat en del teater och sådär också. Är du fortfarande, är det lika sköj eller är det mer stand-up?
Ja, nej, men det är ju därifrån. Det är ju min grund. Det är jag är ju skådespelare i grunden.
Just det, fan, jag ville fråga om kebabkriget, men jag bor där, vet du. Jag käkar ju på den kebaben varje vecka alldeles ofta.
Men det är ju vad jag är i grund. Det är ju skådespelare. Och sen så gick jag på stand-up-grejen. Många fattar inte. Jag har stått mer på skådespelare, alltså på teaterscenen, än jag har gjort stand-up.
Mm. Ja. För det tänkte jag fråga. Jag såg inte din uppsättning av det, men vet du, spelade ju Puck i en Midsommarström. Ja. Och det är en av mina favoritpjäser. Ja. Typ så här. Men jag tycker alltid att, för det är en av de roligaste pjäserna som har gjorts. Ja. Men folk lyckas alltid göra den tråkig. Typ. Mm. Att folk inte fattar att det är en humorpjäs. Ja. Eller har du också den känslan kring
den? Har du också en favoritpjäs, Filip?
Ja.
Det är så jävla smalt. Liksom.
Folk och rövare kan vara milla stad. Nej, men alltså... Den versionen vi gjorde, den blev ju jättehyllad. Alltså, du kan söka på Puck, Midsommarnasröm, Ös, och så ser du.
Alltså, det blev jättehyllad. Du såg väl en vacker trikå
där? Typ, ja, alltså, den blev jättehyllad.
Mm. Och den var också en
väldigt kul, liksom. Ja, väldigt kul. Men för vi körde stand-up i den också.
Ah, ja, fett.
Alltså, våra hantverkare var politiker.
Ja, ah, så de fick komma
och
in.
Så fick de, och så lärde jag upp dem med stand-up, hur man skulle köra stand-up. Så fick varje köra liksom 4-5 minuter om sig, sitt parti, sin karaktär. Och det blev jävligt bra. Så ja. Och sen då, ja, själva hela storyn är ju detsamma.
Men, som vanligt, liksom. Ja.
Just din föreställning Statsministern.
Ja.
Det måste jag bara säga, det var nog fan, det är bland det bästa jag har sett med svensk standup. Jag är ju själv intresserad av politik också, men den var ju också, där lyckades du sparka åt båda håll.
Ja.
Det var jag imponerad av, för det är lite det jag försöker på.
Nej, men det är det, jag tycker också det är väldigt viktigt liksom, för att alltså, om du inte sparkar åt alla håll så blir du inte trodd heller.
Nej.
Förstår du? Du kan inte bara säga så här, allt de säger är dåligt, allt och fuck dem och hit och dit, så här, alla gör dåliga, alltså det finns ju bra och dåligt i alla. Sen är det liksom så här, men i det här måste du hitta, men vad är det som är roligt med dem? Alltså, vad kan du driva med i det här? Och det ska också vara så allmängiltigt så att alla tänker, just det, fan, det är sant. Ja, just det, du vet, som med Miljöpartiet till exempel. Jag frågar sig, varför finns de?
Men jag
alltså, du vet, så här, nej, men också, du vet, ibland är de höger, ibland är de vänster. Och det är därför jag tror de är för vindkraft. Dit det blåser, där vänder de kappar. Alltså, du vet, du måste hitta grejer.
Men sista frågan då, för jag bor ju ovanför liksom kebabkriget, men jag vet inte den storyn och jag har tyvärr inte sett pjäsen.
Nej, men den är ju slut då.
Finns det en kort version om du vill gå hem
tidigt? Kebaben på
vad som hände, exakt.
Mm. Ja, grejen, alltså, nu vet ju inte jag exakt vad som, men av det jag har fått återberättat och så här, tidningsartiklar och hittade det som man har läst, så är det så att det här kebabstället gjorde tydligen alldeles för god kebab.
Ja, det gör de.
Ja. Och det ledde till att det kom jättemycket grabbar från förorten dit.
Mm.
Och det hade ju varit bra om det hade varit halvdålig kebab. För då hade man ändå kunnat bara beställa upp till sitt liksom bostadsrättsområde hit och dit. Så här, och så där. Men då kom det lite för mycket. Så det var inte själva kebabgrejen, men det var vilka som lockades dit. För då kom ju folk från, åh fan, de har skitgod kebab, man får stora portioner, det är jättegott, och kom, du vet. Mm. Och så var det för mycket liksom från andra ställen. Så hela det handlade om det, liksom att ja, det kom för mycket folk utifrån helt enkelt.
Ja, och då tyckte de att det var högljutt och kanske
snark. Och då försökte de få bort kebabrestaurangen. Till exempel med då kanske att säga så, men det fanns sås på marken på trottoaren, eller att det luktar och så. Jag fick ju träffa en från hälsomyndigheten, alltså de som kontrollerar, du vet, restaurangerna.
Ja, just det.
Och han kom och tittade på oss i, jag kommer inte ihåg om det är Söderhamn. Jo, Söderhamn var det. Han kom och tittade på oss. Och han hade blivit ditskickad flera gånger från, alltså, grannar då, som bor i bostadsrättsföreningen och så vidare. Och de hade kollat. De klarade sig varje gång med utmärkta betyg, och det var inget fel, inget liksom, du vet, sådär. Så det var inget fel på kebaben eller på deras hantering, utan man ville bara ha bort dem för att det lockade till sig lite för mycket.
Men fick de ser att det störde, tror jag, för jag har frågat någon granne.
Fick
de typ medvetet göra den sämre då sen, typ, eller så här, hur löste de?
Nej, det har ju löst sig naturligt att eftersom det var så bra kebab, så har de öppnat på andra ställen och så ska de flytta därifrån.
Men alltså, menar du midan?
Ja, midan.
Men de är kvar bara, så du vet. Och de har
jag vet
också.
Att de är klar, men kontraktet går ut, tror jag, 2026 eller 25 eller vad det är. Så att då ska de liksom, men det, ändå bort. Ja.
Men det kommer väl fortfarande en del gäng och som alltså, hänger på somrarna framförallt, åker vattenskoter och sådär. Alltså, det har varit en del problematik med den här platsen.
Jag vet,
alltså.
jag vet.
Men en sista grej bara. För du nämnde det här med din... Du vill inte ha barn. Vad tycker din familj om det?
De är glada. Det räcker med ett.
De vill inte ha fler oss
liksom. Ja, men de vill inte att du ska...
De här att du har med mig. Fattar du? Du fattar inte vilken jobbig barn jag har varit. Alltså,
alltså jag, kan tänka
jag kan verkligen alltså, tänka mig också.
Herregud vad jobbig. Alltså min morsa tittade på mig när jag fyllde 35. Hon bara, jag trodde aldrig jag skulle få uppleva den här dagen. Nej, men på riktigt. Hon bara, ja.
Men de tycker på riktigt att det är...
Nej, får, nej. Klart de vill att jag skulle ha barn. Men samtidigt vet de ju vad jag är för typ. Jag är ju aldrig som de säger. Jag har aldrig lyssnat på dem. Jag älskar dem, jag dör för dem. Jag gör allt för dem, men jag gör inte vad de säger.
Men det känns inte tråkigt för dig då att inte föra vidare?
Nej, själv. Verkligen inte. Tvärtom. Nej. Det är så jävla bra.
Det har du förklarat. Ja. Så vi är en sista fråga. Hur bra blev du i fotboll då? Det glömde jag när du var
på division 1.
Ja.
Det så pass.
Ja. Det vet jag redan. Ja. Jag lyssnar på en podd.
Ja, du ser.
Det är fan rätt bra. Alltså.
Ja, men fasen. Stort tack för att du kom.
Tack
för att
du kom.
Ska man titta på någon ny pjäs eller på att säga?
Ja, men hörni. Jag vet inte när det här sänds.
Ja, men det
kommer. Nästa vecka.
Nästa fredag. Ja, men Surra Arena. 25 oktober i Göteborg.
Ja.
Och sen är jag på Raw Comedy i Stockholm.
Just det.
Och sen är jag i Lund, Kalmar, Växjö.
Hur hittar man dina biljetter om man vill köpa? Är det på din...
Googla!
Google.
Alltså jag är så dålig på det där. Följ mig på Instagram.
Ja, Instagram.
Följ oss på Instagram.
Och så finns det på Twitter också.
Ja.
Tack så jättemycket.
Tack för att du kom.
Ha det gött. Hej.